Får liksom svepa så här. Hej på er. Jag tänker att jag börjar med att be. Tack Jesus att du är här. Tack för att du är här för att du vill möta oss den här stunden. Vi överlämnar oss till dig, Herre. Kom och tala ditt budskap den här dagen till oss var och en. Precis där vi är i livet. I Jesu namn. Amen. Rubriken på min predikan idag är Kom och följ mig. Kom och följ mig. Och det är Jesu ord. Kom och följ mig. Och vi ska börja med att läsa från Matteus evangeliet kapitel 4 och vers 18-22. Och det är när Jesus kallar de första lärjungarna. Det är bland det första som Jesus gör när han liksom träder in i sin tjänst. Han kallar de första lärjungarna. Och det här beskrivs i alla evangelier, lite olika. Och det kommer jag gå in på lite kort sen. Men i den här texten så står det så här. När han, alltså Jesus, vände ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät. För de var fiskare. Jag läste kastspö, men det var nog för tidigt. Kastnät, ja. Han sa det till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far, Zebedaios, i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Följ mig. De här männen, de sa sitt ja och de valde att följa Jesus. Och när vi läser här så låter det som att de bara släppte allt liksom på en gång. Men läser vi i fler evangelier så breddas bilden. Det är det som är så fantastiskt att vi har fyra evangelier, fyra olika ögon, liksom skildringar, ögon. Liksom, de är direkt vittnen till vad Jesus gjorde. Och i Lukas så kan vi förstå att det faktiskt föregått ett under. De har varit ute och fiskat hela natten. De har inte fått någon fångst. De är trötta, besvikna, uppgivna. Och så säger Jesus, åk ut igen och lägg ut näten på andra sidan. Och helt plötsligt så fyller de sina nät. Och de liksom blir en enorm fångst för dem. Och så säger Jesus, jag ska göra er till människofiskare. Och det här under, tänker jag, måste ju ha drabbat dem på ett fantastiskt sätt. Kom och följ mig, säger Jesus. Han säger inte det bara till dem. Han har talat, han har lockat, han har ropat, han har kallat ända sedan dess fram tills idag. Kom och följ mig, säger han. Idag är det många som säger kom och följ mig. Inte minst finns det massa influencers. De är jättemånga. Och de tävlar om uppmärksamhet. Men det finns så många andra. Det finns debattörer, det finns krönikörer, det finns politiker som talar ut sitt budskap och vill att vi ska lyssna till dem. Det finns andliga ledare som vi kan också välja att lyssna till. Och en del röster är goda röster, bra röster att lyssna till, och andra är mindre bra. Men Jesus säger att fåren lyssnar till hans röst och de känner igen den. Men hur är det i en tid när vi fysiskt inte kan se Jesus, vi kan inte ta på honom? Hur kan vi då urskilja hans röst bland alla de andra rösterna? Och hur följer vi honom? Hur följer vi honom? För Petrus och Andreas och Jakob och Andreas så står det ju då att de släppte allt. Men vi förstår ju när vi läser fler av de här evangelietexterna att det har försiggått ett under. De har drabbats av Guds kraft. Jesus brydde sig om deras situation, det de gick igenom. Han såg dem och han grep in. Och Jesu närvaro väckte efterföljelsens längtan. Precis som jag tänker att han har gjort i våra liv. Han mötte dem på ett personligt plan. För någon så kanske gensvaret var direkt. För någon så lät man det ligga och skvalpa ett tag. Man kan känna sig, jag vet inte om jag är beredd att riktigt följa. I alla fall inte fullt och helt. Och för någon så kanske man knappt minns ett före eller efter. Man har vuxit upp med tronen där sedan man var liten. Och för någon har man kanske ännu inte sagt sitt ja. Och det är inte för sent. Men få av oss skulle jag ändå säga, att man har kommit att lämna precis allt som de här fiskarna gjorde. De bara släppte, det låter ju så i den här texten, att de bara släppte allt och så följde de Jesus. Men även om vi kan inte precis ha släppt allt i våra liv eller vänt om totalt, så skulle vi ju ändå, om jag skulle fråga er här och ni skulle berätta för varandra, så skulle ni säga att det beslutet har fått avgörande liksom betydelse och det har ändrat inriktningen i mitt liv på viktiga beslut som har formats efter det beslutet, viljeriktning. Ja, helt enkelt det jaget har format om mitt liv. Och jag tänker då att vi ska få följa Jesus. Vi var inte där då. Men vi har ju det här fantastiskt. Vi kan följa vad Jesus gjorde genom evangelierna. Och vi ska följa med. Vad är det lärjungarna får se när de följer Jesus? Kom och följ mig, säger Jesus. Långt ifrån allt har nedtecknats, det förstår vi. Jesus var med om otroliga saker och lärjungarna med. Men några av dem har nedtecknats och det är samma berättelse som många gånger liksom återkommer. Och därför får vi liksom en bredare bild av vad som sker vid de olika tillfällena. Men jag har försökt punkta ner några av de sakerna som jag tycker mig se när man följer Jesus. 5 stycken mönster som vi kan ta efter på. Och det första är att Jesus var i rörelse. Och det var ju sån fantastisk inledning av Sara. Som visar på just det. Hur Jesus var i rörelse. Men vi, du och jag, vi är också i rörelse. Om man läser i Matteus 4:23 så står det så här. Han, och då syftar han på Jesus, vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor ibland folket. Jesus tar sig till olika platser. Nästan när man läser om det han gör så föregås det av att han har förflyttat sig. Han är på väg, han har satt sig i en båt, han har lämnat den staden för att gå till en annan stad, han kommer hem till någon. Han rör sig hela tiden. Och när han rör sig så kommer han i kontakt med människor av olika slag. Ibland är det Jesus som ser. Det kan vi läsa om hur Jesus tar initiativet. Men ibland är det också människor som kommer till honom och ber honom om något. I Matteus, nu kommer jag läsa en del liksom bibelställen. Ni kan bara lyssna. Ni får slå upp det, men det kommer... Ja, ni kan också bara lyssna. Just när han är i rörelse. I Matteus 8, inledningsvis av det kapitlet, så står det: när han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Och genast blev mannen ren från spetälskan. I Matteus 9:1-7 så står det: han steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde. Där kom de till honom med en lam man som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han: var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Och så lite längre ner: stig upp, ta din bår och gå hem. I Matteus 9:9, vi fortsätter i Matteus, så står det så här: Jesus fortsatte därifrån, så från Kafarnaum, och då såg han en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset och sade han till honom: följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus så kom många tullindrivare och syndare till hans hus och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Han gick ner från berget, han steg i en båt. Han bjuder hem sig till den här tullindriven Matteus. Jesus är i rörelse. Och när han rör sig så möter han människor. Och människors liv blir förvandlade. Det är det första. Jesus är i rörelse. Det andra, det är ju att Jesus ser dem som är i marginalen. De som är små och de som inte hörde till. Det är till dem han är kallad. Om man fortsätter att läsa i Matteus 9 och kapitel 9 vers 11. Efter det att Jesus har bjudit sig hem till Matteus och ligger till bords med honom och syndare. Så kan vi läsa om hur fariseerna uttrycker en liksom bestörtning inför detta. Fariseerna som såg det, alltså att han låg till bords med syndare, sa till lärjungarna: hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa det: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och i Lukas 5 och 32 så säger Jesus: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Det är så tydligt när vi läser evangelietexterna att Jesus rör sig. Han liksom bryr sig inte om anseende, att han ska vara folk till lags. Han tar sig dit. Han rör sig på de platserna dit ingen annan vill gå. Han rör sig bland gravarna där det finns besatta, finns det någon text. Och hur de liksom kommer emot honom. Människor undviker att gå där för att man liksom kan inte hantera de här människorna. Dit går Jesus. Jesus låter en spetälsk man, liksom han rör vid en spetälsk man. De som annars får ropa liksom spetälsk, spetälsk, för att man inte ska liksom behöva komma i kontakt med dem. De var enligt lag liksom krävdes att de skulle ropa det. Jesus gick dit ingen annan gick. Och han rörde sig bland de minsta. Vi kan också läsa om hur han ser barnen. Och när barnen kom och mammorna vill liksom låta dem komma nära Jesus, så liksom motar ju lärjungarna bort barnen. Men så säger Jesus: nej, hindra dem inte, låt dem komma till mig, för sådana tillhör mitt rike. Men inte bara barnen, kvinnorna har ju också en otroligt central plats i de här berättelserna. Det står ju inte omnämnt att de är bland de 12 närmaste. Men hela tiden finns de där nära Jesus, rör sig med honom, finns där nära. Och det är också kvinnorna som är de första som får ta emot nyheten att Jesus har uppstått av änglarna. Kvinnorna har också en mycket central plats. Och det är också uppseendeveckan för att vara den här tiden. Så Jesus är i rörelse. Han ser de som är små, de som lever i marginalen. De bekräftar han. De ser han. Det tredje som jag har sett i hans mönster, det är ju att han gör tecken och under. Det följde ju Jesus vart han än gick. Så skedde det tecken och under. Och i de inledande bibelberättelsen som jag läste så var det ju den spetälska mannen som blir helad. Och vi läste också om den lame mannen som också blir helad och som kan ta sin bår och gå hem. Och jag tänker, Matteus står ingenting om att han blir helad, men jag tänker att vilken liksom upprättelse att tillhöra dem som förleder andra människor, som är ratad och föraktad. Till just honom gör Jesus in sig själv. Liksom vilken upprättelse som människa. Men Jesus gör så tecken och under. Jag tänker också på ett alldeles särskilt under som vi får läsa om. Det är ju brödundret. Alltså, det låter ju helt otroligt. Jesus, han har samlat, ska och har följt honom. Och det är så att det är 5000 män. Och då nämner de inte barnen och kvinnorna. Så vi förstår att det är en enorm mängd med människor. Och de har varit där flera dagar och lyssnat till honom. Och det är dags för dem att återvända hem. Men det har långt att gå. Och Jesus säger, ge dem något att äta. Han ser att de är hungriga. Och där fanns det inte snabb liksom, citygross eller superlivs precis runt hörnet. Utan man förstår ju att de har inte så mycket att tillgå, mer än 5 bröd och 2 fiskar. Och utav det så sker det här bespisningsundret. Alltså Jesus mättar alla de här människorna. Och det blir till och med 12 korgar över. Det här är ju liksom texter och berättelser på några rader som vi kan ta del av. Men de här berättelserna förvandlar ju människors liv. Tänk att sitta där och vara med om det. Tänk att sitta där i de här folkskarna. Det står att de delar in dem i 50 man per liksom matlag. Och låta sig förstå att det är klart att det är ingen som kan liksom fysiskt liksom administrera en sån. Det är som en jättekonferens. Så man ska liksom se till att alla får mat. Och det här fixar Jesus då genom det här bespisningsundret. Vi får inte höra några liksom vittnesmål från liksom det här man har varit med om. Men man kan ju bara liksom föreställa sig vad de liksom, när de kom hem, vad de berättade. Vet ni vad vi har fått vara med om? Eller hur? Det hade ju en annan definitivt gjort i alla fall. Så där Jesus gick fram och rörde sig, så skedde det tecken och under. Och jag tänker också på de här männen, den lame mannen som kan resa sig upp och gå. En person som har varit helt totalt beroende av andra i sin omgivning, förmodligen familj, som har liksom fått se till hans försörjning. Att liksom hela hans liv blir ju totalt förvandlat. Han kan röra sig, han kan förmodligen försörja sig själv. Han kanske fick möjlighet att träffa någon och dela sitt liv, men kanske fick barn och familj. Det vet inte vi, men vi förstår ju att den händelsen i hans liv förvandlade hela hans liv. Eller den spetälska mannen som inte har kunnat ingå i en socialt sammanhang. Som Jesus går in och helar. Som fått tillbaka sin värdighet. Som kan röra sig tillsammans med andra. Några av de få, liksom, vi har tagit del av dessa, men Jesus gjorde ju långt mer. Och bara i dessa människors liv så har det ju enorm inverkan. Och deras vittnesbörd får ju också ringa på vattnet såklart. Han rör sig. Han förflyttar sig. Han ser till de små. Han gör tecken och under. Och så känner han också medlidande. När vi följer med Jesus och tittar på, när vi går där och tar del av det han gör, så kan vi också se att han känner med dem han möter. Inför det här bespisningsundret så står det att Jesus drabbas liksom personligen av att se att de är hungriga. I berättelsen om Maria och Martas bror Lazarus när han dör, då kan vi också se att Jesus får reda på det långt tidigare, men dröjer sig ändå kvar innan han kommer hem till dem för att ta del av beskedet att Lazarus har dött. Det har gått 4 dagar. Jesus går med till graven och där faller han i gråt. Det visar på hans medmänsklighet. Och det står också så här i Matteus 9:35. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna och förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medtagna och hjälplösa som får utan herde. Det var det han kände när han rörde sig. Det var det lärjungarna, de som var närmast Jesus, fick uppleva i hans närhet. Så han är ständigt i rörelse. Han drar sig mot dem som lever i marginalen. Det sker tecken och under där han går fram. Han drabbas av det han ser och det han möter i människornas liv. Och mitt i allt det där, mitt i alla behov som han ser, trots alla liksom folkskaror, så kan vi också läsa om något som Jesus gör. Och det är att han drar sig undan i avskildhet. Kan läsa hur han prioriterar egen tid med sin fader. Man kan ju ändå bara föreställa sig att han måste varit ganska trött emellanåt. Känns det liksom så mycket folk igen. Liksom, hur ska jag kunna mätta alla dessa behov? Han var ju människa, eller hur? Han blev trött, han var hungrig. Och han behövde också leva nära sin fader. I Lukas 5 och 15 står det. Emellertid spred sig ryktet om honom allt mer. Och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. Han behövde hålla sig nära källan. Jag kan också läsa om hur han innan han väljer ut sina lärjungar, hur han också har bett under hela natten innan han liksom väljer ut de 12 som ska vara honom närmast. En hel natt har han varit i bön. Och på flera andra ställen kan vi läsa hur Jesus söker fadern i ett seman innan dess att han liksom hans egen död väntar. Så är han också i bön inför Herren. Det här är några av de sakerna som man kan se om man håller sig nära Jesus. Vad gör han? Vad prioriterar han? Jo, det här gör Jesus om vi följer med honom. Och vad innebär det då för oss, för dig och mig? Jo, men det innebär ju, man kan ju tänka sig, nej men är jag så mycket i rörelse? Jo, du och jag, vi är ju också i rörelse. Precis som Sara delade här, den här prästen som tog sig till Ukraina. Få av oss har varit där. Eller skulle ens våga ge oss dit. Men han åker dit och tar tillvara på det tillfälle som ges. Sätter på sig prästkragen och betjänar människorna där på tåget. För det är precis det här som jag tänker att Jesus gör. Han är i rörelse. Han har inte planerat riktigt vem han ska möta, hur han ska, vad han ska se och vad han ska vara med om. Men när han möter människor så tar han sig tid. Han stannar upp. Och så liksom sker det ett möte. Du och jag, vi rör oss också ständigt. När gudstjänsten är slut här, vi har druckit kaffe, så ska vi ta oss hem. Vi kanske handlar på, vi kanske springer in på Börjes eller Ica, en snabbis. Vi kanske måste tanka bilen. Vi kanske ska iväg och träna under eftermiddagen eller gå en promenad och passera några grannar under tiden. Vi åker till jobbet. Vi sitter på fikarasten och pratar med några lunchkompisar. Vi är ju också i rörelse. Vi kommer ju också, liksom, vi har ju också massa mötesplatser där vi möter människor. Människor som Jesus förmodligen hade stannat upp vid. Tagit sig tid för. Kanske ställt frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Får jag be för dig? Precis som den här prästen gjorde. Så du och jag, vi är rörelse precis som Jesus. Och vi får använda de tillfällena till att liksom vittna, berätta, visa omsorg, liksom, att vara medmänniska med dem vi ser och rör oss mot. Jesus, han såg dem som var i marginalen. Han tog sig an de allra, allra minsta. De som ingen annan brydde sig om. De tog sig Jesus an. Han gick till dem, han umgicks med dem, han spenderade tid med dem. Och jag skulle vilja skicka iväg en fråga till dig. Vilka är de i din närhet? Vilka är de som är i marginalen för dig? Vilka är de som du helst skulle undvika att liksom ligga till bords med? Vilka är de som du helst tar en omväg kring för att inte behöva liksom möta? Fundera vilka de är i din närhet. Det är de Jesus skulle ha gått till. Det är han vi följer. Där Jesus gick fram så skedde det tecken och under. Och det var inte bara förbehållet den tiden. Det sker än idag. Vi kan säkert här vara många som kan dela om att vi har varit med om tecken och under. Liksom på vår egen resa med Jesus. Det står till och med i Markus 16 och 17 så här. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. De ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Detta ska följa de troende. Så låt oss be och längta efter att Guds rike ska bli synligt och manifesteras mitt ibland oss, där vi går fram, där vi rör oss. Vi kunde också läsa om hur Jesus visade medkänsla. Jesus delade livet med dem han mötte. Han var inte okänslig eller oberörd inför det de gick igenom. I Romarbrevet 12 och 15 så kan vi läsa: gläd er med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Att vara där, finnas där. Det vi kallade att göra. Jesus tog sig tid, han drog sig undan. Han sökte närheten till Fadern. I efterföljelsen till honom så kallar Fadern oss in i en nära relation med honom själv. Han vill dela tid med dig. Och i vår ensamhet så får vi söka hans ansikte. Det är inte oviktigt. Tänk om det var viktigt för Jesus som är Guds egen son. Hur mycket viktigt är det inte då för oss? Att vi söker honom. Att vi till och med ibland, trots att behoven hopar sig, precis som de gjorde för Jesus. De tog liksom aldrig slut. Och så kan det ju kännas i våra liv ibland. Jag måste bara göra det där och det där och det där. Och sen, se över. Du kanske behöver omprioritera i ditt liv. Vad är viktigast just nu? För det är ju det här, vi har sagt vårt ja. Eller om du inte har gjort det så finns det möjlighet att göra det idag. Varje dag får vi säga vårt ja till honom, ta rygg på honom, urskilja vad han skulle gå, följa honom i hans fotspår. Följa den väg som han har stakat ut för oss. Det är ett liv som leder oss bort från oss själva, in i tjänandet av andra. Där vi inte främst söker vårt eget bästa utan andras. Där vi inte kan liksom bry oss om vårt anseende. Utan där vi manas att böja oss ner till dem som ingen annan ser. Och söka gemenskap med dem. Men det är också ett liv som bjuder oss in i mystiken. I det som vi inte kan greppa fullt och helt. Där vi ibland får uttala ord som vi inte alltid förstår. Och där vi får vara med och se Guds kraft förvandla människors liv på djupet. Han kallar oss in i gemenskap med sig själv. Bortom tid och rum och i avskildhet med sig själv. Och varje dag bjuds vi att ge vårt svar. Så finns det här idag som skulle vilja säga: ja, jag vill följa. Eller jag känner att jag skulle behöva liksom korrigera om. Jag känner att jag har liksom tappat riktningen. Jag har missat vad Jesus har gått. Jag behöver omvända mig. Det finns möjlighet idag. Vi finns här som vill vara med och be för dig. Eller så kanske du känner förtroende för någon som finns här inne som kan lägga händerna på dig och be för dig. För vi, du och jag, vi behövs. I den här tiden. Det är viktigt att vi inte tappar liksom siktet på var Jesus går. Vi är kallade att följa honom. Varje dag och varje stund där vi går fram. Låt oss be. Tack Jesus. Att du är trofast. Herre, tack för att du söker människor långt före vi ens har sett dem, så har du varit där. Du kallar, du ropar och du säger: kom och följ mig. Jag har ett helt annat liv att erbjuda. Den som kommer till mig ska aldrig mer törsta. Jag vill fylla dina behov. Tackar jag för att inbjudan står öppen varje dag. Och tack för att du hjälper oss som redan sagt vårt ja att följa dig troget. Att ta rygg på dig, att förstå vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Att du hjälper oss att se vad vi ska prioritera och inte. Att du hjälper oss att ta tid för dig. Och att du hjälper oss att se de tillfällena som står oss till buds. Där vi går fram, där vi rör oss, Herre. Precis som du använder dig av de platserna och stunderna. Tack för att du har gett oss din heliga ande som hjälpare. Tack att vi får förtrösta på dig och känna att vi inte är ensamma. När vi tar steg i riktning mot dig, att följa dig. I Jesu namn. Amen.